God morgon, god dag, god eftermiddag och varmt välkomna till Golfens enda podcast. Idag har vi en av Sveriges största och bästa golfspelare med oss i podden. Han kanske inte är nummerrankad ett ännu, men på god väg kan man säga. Jag måste varmt välkomna tillbaka till podden, Tim Widing. Hur är det med dig?
Ja, tack så mycket för att jag får med igen. Det är bra. Det är off-season nu och man laddar upp batterierna för en ny lång säsong.
Ja, det blev ju några veckor kan man ju säga. Hur många veckor är du ute egentligen på sån här normal full säsong på Korn Ferry?
Ja, Korn Ferry var ju 26 tävlingar i år. Så det blev en del. Det var väl lite mindre tävlingar på våren och sånt där. Men sen under sommaren liksom, då var det ju vissa tävlingar var ju 7 veckor i rad. Och sen hade man en vecka off liksom och sen 7 veckor till. Så det mycket resande och mycket man har fått lära sig. Så det har varit skönt med lite break nu.
Ja, jag kan tänka mig. Det är skitskyst att du ställer upp och hänger med oss en, sån här, en stund i podden såklart. Men jag tänker så här, för att alla våra, vi har fått ganska mycket nya lyssnare sen senast. Och vi har ganska många unga där ute som kanske inte har full koll på vem du är och hur du har hamnat i USA. Så jag tänker så här att nu, att du får berätta lite grann. Hur har du hamnat i USA och hur har säsongen gått egentligen på Korn Ferry nu? När du verkligen har etablerat kan man säga.
Jag gick i college i San Francisco. På University of San Francisco. Jag gick där i 5 år faktiskt. Det var ju den covid-säsongen. Så jag fick ta ett år till av eligibility. Och kände att det var rätt för mig. Liksom, så att det fanns ändå inte så mycket tävling man kunde spela och sånt i USA. Så det blev att man får ta ett år till och träna och spela upp sig. Liksom, och sen är det lätt, jag har ju min tjej här, vi är tillsammans sedan 2017, så det har varit lite lättare för mig att kunna stanna här och bo tillsammans och sådär, så då blir det lätt att jag kunna stanna kvar i Kalifornien och fortsätta min satsning här över. Så, men efter college så kvalade jag in till Korn Ferry-touren, gick inte hela vägen, tyvärr. Så jag fick åka spela Latinamerika-kvalet som är liksom en undertour till Korn Ferry Tour då skulle man kunna säga. Det gick bra, så spelade ett år på PGA Tour Latinamerika och det var intressant att resa genom hela Sydamerika och få spela proffsgolf liksom. Så det var något nytt och lärorikt som jag verkligen tog med mig och sen gick väl okej. Liksom tillräckligt bra för att ha kvar kortet men inte tillräckligt bra liksom för att åka till Korn Ferry Tour. Så jag fick åka tillbaka till Korn Ferry Tour Q-School igen som jag spelade förra året då på hösten. Och då gick det lite bättre så då fick jag kort på Korn Ferry Touren och har nu spelat ett år på Korn Ferry Tour. Så det har varit en kul och intressant resa och jag är väldigt glad för vad jag är idag. Så.
Jag får hoppa in här i podden också då. Kitta upp mig i början här. Ja, men kul att få höra och vi har ju följt dig under säsongen och rapporterat dina resultat och det är bara kul att sätta att det har flyttat på så bra i år. Vad skulle du säga, vad tycker du, vad rankar du själv dina highs and lows i år liksom? Är det, vilken av tävlingarna rankar du högst och vilken skulle hamna liksom på andra sidan på rankinglistan?
Kan man börja med dem? Den bästa kanske. Jag har väl några liksom. Jag har väl några topp 5 liksom, men det var vi hade ett 5 veckors break i ganska tidigt på säsongen och då efter det liksom då hade man fått känna på helt luften lite och sen tillbaka och träna och sen gjorde jag en bra tävling, kom jag 8 och sen flög vi till Chile och då hade jag min bror faktiskt Charlie som jag flög in från Sverige och skulle kadda åt mig och sen även stanna med mig 2 veckor efter där och det var egentligen, då kom jag 3:a. Så det var ju, jag har kommit 3:a igen. Men det var liksom bästa resultatet. Det var kul att få göra det med honom också liksom. Så det var väldigt kul. Och sen även känna att, ganska tidigt på säsongen. Jag hade egentligen bara 8 garanterade starter. Så det är ändå lite så i början att, man måste gärna spela rätt bra för att kunna få fortsätta spela liksom hela säsongen ut och så det kom väldigt bra timing liksom med de 2 tävlingarna där 8 och 3 att nu kan vi andas nu är det bara att köra liksom. Sen även att all den träning jag gjort och har lett till något bra och jag känner verkligen att man hör hemma på den touren liksom.
Ja, men när du började liksom det här året nu som du säger, du hade 8 starter liksom från Q-skolan där och känner jag om att liksom, nej men kommer jag inte liksom den här placeringen på rankingen, får jag inte status, och då får jag liksom börja om någonstans på, ja, men Latinamerika kanske då. Liksom, hur är det att liksom leva med den pressen när man är, när det blir så påtagligt på den här nivån?
Ja, det är väl inte, det är väl inte optimalt. Nej, alltså det, jag försöker inte tänka på det, men sen på det hemmaklubben jag har här liksom, och, i Kalifornien, är det ju många liksom, efter 8 starter även också där, liksom, får du fortsätta spela nu? Eller man blir alltid påmind om sån här hela, varje dag liksom. Så det är väl inte så att jag tänker på det, men just att man blir påmind mycket av runt omkring och allt sånt där, så det blir nästan omöjligt att inte tänka på det. Men det var väl så här, jag har väl alltid känt mig väldigt trygg i hur jag är liksom, i mitt golfspel, och sen ja, jag tycker att det ska vara tillräckligt bra, så jag, det var inte egentligen så att jag oroade mig så mycket. Men visst, det är golf liksom, det kan hända vad som helst. Jag hade ändå tillräckligt stor tro på mig själv att det här kommer vi att lösa liksom. Så jag tänkte egentligen inte aldrig på det. Sen efter bara 3-4 tävlingar, då hade jag liksom 8 och 3 plats liksom, så då var det ju redan klart. Så jag behöver inte känna på det riktigt så mycket i alla fall.
Nej, men det är ju samtidigt som har med sig, känner jag liksom, när du ändå står där exakt i slutet av april någonstans blir det med de här starterna, och ändå kan se att jag har en full säsong. Det måste, alltså jag skulle känt mig ganska lättad någonstans, så att man klarar det här delmålet som det blir.
Ja, men så blir det ju då. Sen en fördel med det också att man kan börja planera sin säsong, vilka man tävlar, man kan spela och allt sånt där. Det kan man inte riktigt innan då, om man inte spelat så bra de första tävlingarna. Då måste man egentligen spela alla tävlingar för att kunna tjäna på tillräckligt mycket poäng för att kunna spela vidare liksom. Så det var också en trygghet att kunna känna att men jag kan nog ta en tävling en vecka off liksom, och ladda upp batterierna och sådär. Så det är väl egentligen största fördelen med det, tycker jag.
Ja, precis. Så känns det, kan man liksom ha en känsla av att man kan också spela lite mer liksom offensivt istället för defensivt, för att när man väl har klarat det här, så känns det som att då finns det en lättnad i att jag kan ju, det gör inte så mycket om jag liksom har en MC den här veckan, utan kunna liksom vara lite tuffare på det också från liksom första dagarna i tävlingen, och inte känna att man måste klara katt, och förstår min tanke?
Ja, absolut, så kan det vara, men framförallt känner vi just att det är väl inte så att jag ändrar spelplanen så mycket, men det är väl mest som man kan känna lite tryggare, och alltså passivt och smart spel är väl inte egentligen samma. Man kan spela smart men ändå känna sig väldigt aggressiv liksom.
Yeah.
Alltså man kan ha aggressiva svingar till de mål man har tagit ut och sånt där. Så det blir väl just den tryggheten och att man, ja, som du säger, man kan spela lite med axlarna ner och känna att det spelar väl ingen roll om jag missar den här katten här veckan, men att bara gå ut där och liksom inget att förlora, bara köra liksom. Så det blir en extra trygghet.
Nej, men jag tänker, vad tycker du är liksom största skillnaden? Jag tycker det är någonting speciellt som har liksom som sticker ut i ditt spel som har blivit bättre i år?
Jag tänker mitt spel, om man jämför tourerna först och främst, så är det ju längre säsong och mer tävlingar och sånt där, så det är klart att kroppen har ju, man har ju verkligen fått känna vad kroppen både fysiskt och mentalt klarar av liksom. Så jag känner väl på slutet att man kanske spelat bra, men då kanske man inte orkat med, alltså både i kroppen och liksom där uppe mentalt, som kanske påverkar mycket. Men just mitt spel tycker jag väl har blivit lite andra banor och sånt där. Men jag tycker det, man blir mognare och mognare för åren, känner jag. Just att kunna spela med lite mer strategiskt och kunna vara trygg i det liksom. Att verkligen tro på sin spelplan och sen bara köra liksom. Sen tycker jag det har blivit mycket mer, framförallt puttning har blivit mycket bättre. Visst, det har varit dalar där också, men även bra toppar liksom, och det har varit liksom, kurvan har liksom successivt flyttats uppåt. Det kommer alltid vara upp och ner i puttning, men liksom om man kan få den kurvan att gå lite mer uppåt, vilket jag har sett, så det har varit kul. Det har gjort att jag kunde få lite mer toppresultat, och verkligen, ja, det hjälper ju om man puttar bra, då blir det ju allt annat
känns trygg.
Ja, men precis. Allt annat blir ju liksom lättare. Man behöver inte känna att nu missar jag green, måste jag chippa den nära för att sätta putten, eller hade jag en lång putt, nu måste jag liksom slå den nära för att inte treputta. Eller det blir liksom, allt annat blir tryggare. Man kan tryggare svingar, och man behöver inte oroa sig så mycket. Det är lättare sagt än gjort. Jag kan sitta här idag och säga en massa saker. Men just när man spelar liksom, och inte är puttingen helt het. Det har lätt att påverka övriga spelet också. Så det känner jag att det har liksom kunnat göra att jag... Nu har det inte varit världsklassputtning. Det är fortfarande väldigt hög förbättringsnivå. Men det har varit bättre och det har gjort att jag kunde få ett toppresultat. Så det är väl det största. Mm. Det jag... tycker jag sett det som varit mest roligt i år känner väl jag att framförallt eftersom jag lagt så mycket tid på det de senaste 2 åren så det var kul. Sen har vi alltid tyckt jag var en bra ballstriker och sånt där, det kan alltid bli bättre, men det har varit en liksom, trygghet att jag kunnat vara vecka ut, vecka in, vecka ut, alltså bra från 10 och varit bra med hjärnan liksom att kunna ge mig chansen att kunna skjuta lågt, så det
ja, men det har märkt lite resultat också tycker man. Som du säger, men när du väl har fått de här synken med allting, när även puttningen sämre, så är du direkt upp i topp 5 på Corn Ferry liksom. Och om man jämför de här varven där du har liksom topp 5 och ja, du säger 4, 3, 8 liksom, på flera starter där, och sen de här varven där du MCR och ligger kring plats 50, vad är den största skillnaden mellan de alltså, prestationerna rent för dig, upplever du?
Det är väl någonting jag har utvärderat mycket efter år liksom. Jag har ändå varit med där uppe i ganska många tävlingar för att känna på det, gå och leda boll och sånt där. Men sen veckan efter kanske jag missar katten eller inte spelat alls lika bra liksom. Men det ligger väl mycket i hur jag har lagt upp året och hur jag ser på det. Men det blir väl att man vill ju alltid göra det bättre för sig liksom. Man är aldrig nog, man är lite perfektionist av sig liksom. Det är väl de flesta golfarna, men... det blir ju lätt hänt att om inte något funkar då kanske man ska testa det liksom. Och så ska man testa det. Det blir väldigt mycket fipplande. Och när det blir så då är det svårt att liksom hitta en rutin när man jobbar liksom långsiktigt, konsekvent. Och då är det klart att kroppen inte riktigt vet hur den ska reagera på det liksom. Och då är det klart att det inte blir så tydligt. Så det har väl känt lite mycket år att det första året på Corn Ferry då vill man ändå, man vill liksom ändå kunna visa vad man går för och sånt där, och då är det lätt hänt att man kanske vill för mycket ibland, och det kan väl känna att det har hänt framförallt när jag missar katten eller inte riktigt har haft det, att man vill kanske lite för mycket och sen spelar rätt bra och sen kanske man missar några puttar och sen blir oj, men orättvis liksom, jag spelade rätt bra, missar man lite puttar och, sen... och så bryter man ner sig helt enkelt. Så det är väl mycket mentalt och sånt man jobbar på och grejer, men det är så är det med golf också liksom, man kan spela bra en vecka och en och missa katten liksom. Det är, kollar man många tävlingar upp på Corn Ferry så ligger katten på 5-6 under ibland liksom. Det är otroligt bra golfare på den här touren, så det behöver inte betyda att man spelar dåligt en vecka. Det kan vara bara att man spelat okej, men det inte varit tillräckligt bra.
Nej, men exakt, vi märkte det där liksom någonstans. Det var också den här precis i maj-juni slängen där liksom. Det känns som att men du hade någon misscut på -4, -3, -4 liksom 3 veckor i rad ungefär. Och sen kollar man på slutskåren så ligger det på höga 25 eller något där under par för vinnande slut. Ja. Liksom. Det känns som att man kan spela väldigt, väldigt bra golf och sen till slut så missar man katten, även fast liksom man känner att bollen och spelet finns där.
Ja, precis. Och sen jag har väl alltid egentligen presterat lite bättre på tuffare banor när det inte behöver vara så lågt, men sen har jag ju även skjutit väldigt lågt på vissa tävlingar och varit ändå med alltså efter 1-2 varv på många tävlingar, sen kanske inte riktigt hållit ihop det på helgen och då har det blivit sån här 20-30-40 plats liksom, men det är lätt hänt om man inte har sitt A-game, då är det lätt att bli omskrungen. Det är otroligt bra golfare på den här touren, så det gäller att vara med varenda vecka liksom. Det går inte bara att åka dit och tro att man kan lira ihop någonting bra liksom.
Det är klart liksom, det är världens näst bästa tour just nu och det märks på skårorna många stunder. Men nu i närtid så har du fått testa på nästa nivå igen, lite PGA Tour event efter ett fantastiskt måndagskval här för dig. Hur berätta om den veckan? Det måste ha varit ganska otroligt också. En ganska fantastisk upplevelse.
Ja, men så var det helt klart. Det var... Jag kände väl... Jag anmälde mig ganska sent till det här månadskvalet. Jag skulle egentligen inte spela det egentligen. Jag kände att... Eller talar väl rätt trött på golfen just då. Det har varit en lång säsong och där man är väldigt trött och... har andra roliga saker att se fram emot i närtiden liksom som man har lagt mycket energi på. Så det blev väl att... Jag har spelat den måndagskvalet innan och Känner väl att det kan vara kul att testa i alla fall. Och jag körde lördag söndag där på Torfenålen och Kornfär. Jag spelade riktigt bra golf. Jag var väl tvåa på helgen, tror jag. Kände att jag puttade bra, spelade bra. Liksom sa till mig själv att nu avslutar vi liksom på topp. Vi skiter egentligen vad som händer. Du ska göra dina mentala process så bra som möjligt. Och bara köra liksom. Det blev väl att jag avslutade tävlingen där. Stack till flygplatsen. Flög söndag kväll till Vegas. Sen gick jag upp på morgonen där och aldrig spelat banan. Och hade väl inga förväntningar egentligen. Och kände någon som bodde i Vegas som kunde hjälpa mig med en bärbag. För jag tänkte inte gå runt och bära på den stora bagen själv. Så när jag väl löste det och släpptes en liten sten liksom för axlan där, okej, nu kan jag ändå känna att jag kan gå med energi i alla fall. Men jag sköt 7 under den måndagskvalet, och det var väl liksom så här att jag hade väl inget att förlora egentligen. Jag tänkte att det här skulle bli kul liksom, det blir en chans till att göra säsongen lite längre. Jag spelar ändå bra och puttar bra, så det blev att jag bara gick ut och körde och puttade väldigt bra i början. Och sen satte jag typ en 2 meter på sista hålet för att klara det liksom. Men det var extremt kul. Och då kände man väl lite att jag hade ändå spelat bra de sista varven liksom. Så jag blev riktigt taggad för att liksom ha en bra tävling ibland. Jag har spelat en PGA-tävling innan, men då blir det liksom att det blir mest att man är där för att lära och se vad som händer liksom. Men nu känner jag ändå att nu var man förberedd för att kunna ändå prestera på ganska hög nivå. Sen missade jag katten, men det var ändå väldigt bra grejer för den här veckan. Så det var extremt kul.
Ja, men det förstår jag verkligen. Det var ju liksom inte, det var ju inte så många slag. Det känns ändå som att det fanns, det var bara något slag ifrån katten. Och absolut, det var ju en, det man blir, du får inte vrida om kniven för hårt i allas hjärta här nu och säga, nej men fas, jag bara tyckte det var lite skönt att åka dit och det är ett måndagskval och sen skjuter du
min skur och åka dit
i PGA-toren. Vi kommer inte få några lyssnare här nu, Timon.
Nej, men måndagskval är ju väldigt speciellt. Det är ju liksom nu, alltså det är ett varv, du kan liksom ha en alltså riktigt bra dag, och sen helt plötsligt får du spela på PGA-touren liksom. Det krävs ju ofta, jag spelade ett måndagskval för den tävlingen på en annan bana för 2 år sedan, men då sköt jag 7 under, men då behövde man 9 under. Så jag menar, det, de varven är ju, det är bara att gå ut och köra liksom. Det är en bogey ibland kan vara väldigt kostsam, så det är som alltså, jag försökte bara gå ut och ha kul och försöka göra så mycket birdie som möjligt liksom. Och det blev en liksom frihet att man gå ut och skjuta så lågt du kan och se vad som händer liksom. Så det var, jag tror det var nog rätt skönt att jag hade den inställningen, för då det är ju många som kanske, jag behöver inte spela pre-qualifier, man behöver egentligen spela ett pre-qualifier för att komma in till måndagskvalet, men okay. Genom min Corn Ferry Tour status så går det till måndagskval, så det är många som liksom som jag förra, eller för 2 år sedan, som klarar första kvalet till att komma till måndagskval. Ja, tänker man, oj nu är jag nära PGA-touren liksom. Men det kanske blir många som att vara glad ens att få den chansen och ens vara nära att komma och spela en PGA-tävling, utan jag kände väl att det blir liksom kul för mig att bara som jag sa, kunna göra säsongen lite längre och bygga på det spelet jag hade. Så det, nej, det var skoj.
Ja, jag förstår verkligen. Men jag tänker att det är ju, dels kan, finns det många juniorer som kanske kan ta efter den tanken att bara gå ut och ha kul ibland och inte ta det så allvarligt kanske alltid.
Ja, det är ju bara golf vi spelar liksom. Visst, det är, jag har alltid sett det som en hobby, men nu är det ju mitt jobb såklart. Men det är, man börjar ju någonstans för att det är extremt kul att spela golf, och det får man inte. Det är lätt att man glömmer det, men det måste man ha i baktanke att varför jag egentligen spelar golf. Det är för att det är extremt kul och jag tycker om att förbättras hela tiden och jobba hårt och sådär. Så det är lätt hänt att man tar det för seriöst, och ofta spelar man bäst golf. Jag i alla fall spelar bäst golf när man egentligen går runt och leker där ute liksom, med olika närspelslag även på tävling liksom, att man kan vara lite avslappnad och gå ut och leka golf lite mer liksom. Så det tycker jag är viktigt att man ska komma ihåg. Visst, det är viktigt att prestera bra, men i grund och botten spelar man golf för att det är kul, och det får man aldrig glömma.
Jag tror att det är jättemånga tycker är jätteintressant att veta när det kommer till just träningsbiten och jobba hårt, eftersom det här är ditt arbete liksom. Vad ungefär i hur mycket träningstid lägger du i veckan om man får en liten inblick i ditt schema?
Ja, nu är det ju att gött om jag sagt att jag liksom planerar och lägger in varje pass att det ska låta bra liksom, men jag ska vara ärlig, så är det inte riktigt så. Sen är det ju klart att jag har koll på vad jag gör liksom. Nu är det off-season och nu har jag ska faktiskt gifta mig om liksom 2 veckor.
Grattis, ja, fantastiskt.
Det var så de senaste veckorna har vi, nu var jag hemma i Sverige 10 dagar, men efter Corn Ferry, eller efter Piato-tävlingen, så har jag ju spelat 2 varv här på hemmaklubben liksom och kört liksom en träningsdag, så det har varit lite andra prioriteringar. Men om man kollar i, nu kommer jag börja köra hårt liksom och förbereda för säsongen, men under säsong och sånt där, då blir det väl runt en 30 timmar i alla fall, alltså ren golfträning, där man spelar väl 2-3 varv om i veckan liksom, och sen blir det mycket nöta liksom på det jag känner att jag behöver förbättra och jobba på liksom. Sen är det väl, försöker jag vara väldigt noga med liksom och själva syftet med träningen. Ibland kan det vara bra att bara stå och nöta bollar om det är något man behöver i svingen, men verkligen ha ett syfte med det, så att om jag går ut och spelar så kanske idag ska jag ut och skåra, då kör vi på det, och sen vissa dagar, nej men jag ska fortsätta jobba på det, gör svingen på banan liksom och se vad som händer, och då får man acceptera att skåren kanske inte blir lika bra liksom då. Så det blir väldigt mycket sånt, att vad är syftet med träningen, och gå ut och göra det som man känner att man behöver jobba på liksom. Och sen blir det väl just under säsong på tävlingar, blir det inte lika mycket gym på just under tävling, då är det mest något som jag vill bli bättre på såklart, men det blir väl att mesta försöka hålla igång kroppen, känna att den mår bra. Men sen om väl är hemma blir det väl kanske runt en 5 gympass i veckan i alla fall, allt från explosivitet till styrka liksom. Det är väl något jag har väl aldrig egentligen gillat, att gå till gymmet under mitt liv, men det är något jag känner de senaste åren jag tycker börjar bli mer roligt, framförallt för att jag börjar se lite resultat både i liksom swing speed och lite styrka och allt sånt där. Sen att kroppen mentalt och fysiskt mår så himla mycket bättre, så det är något jag verkligen börjar prioritera det senaste året.
Ja, jag tänker just det, om liksom tävlingssäsongen blir längre och längre för dig, så småningom med mer och mer tävlingar, så kommer det bara vara viktigare och viktigare också att kroppen orkar med, som du säger, att det inte, den kommer att känna sig trött, men att den känns mindre trött på slutet av efter en himlans massa tävlingar i rad.
Ja, precis, och det är lätt hänt i alla fall för mig att när jag väl kommer hem då kör jag alltså nästan varje dag på gymmet i alla fall och tycker det är gött, och sen när man väl kommer på tävling och kanske man har varit ute där mitt i sommaren i Oklahoma, det har varit liksom 40 grader eller luftfuktigt, och vill man verkligen gå gym efter den dagen liksom?
Nog trött
liksom då,
kanske.
Ja, men då känner man att man vill ladda batterierna på andra sätt liksom. Och det kan också vara lätt hänt, men visst, man kan gå och köra någonting i alla fall, men det blir lätt hänt att men då har gått en vecka liksom när man inte gjort någonting, så kommer man till nästa tävling och sen, det går inte direkt att börja om där man avslutar liksom med tunga vikter och sådär, då tänker jag med, jag är också väldigt så, jag vill inte ha träningsverk när jag spelar, så då blir det att man, det blir lätt hänt att då missar man, och sen blir det liksom en spiral av att man inte kör så mycket, men det är väl något jag egentligen känner att jag skulle vilja ha gjort mycket bättre i år liksom, att verkligen ha en mer tydlig rutin på hur jag sköter fysen, just framförallt att både mentalt, fysiskt, men framförallt mentalt tycker jag kan vara väldigt bra återställare efter ett varv och innan varv och sånt där. Och det är väl något jag kände just man blev lite trött när säsongen var slut liksom, de sista tävlingarna. Så det tror jag är väldigt viktigt.
Ja, men jag förstår det. Och ja, men jag tror också det är viktigt också för folk som lyssnar att få höra att ja, antingen så går du ut för att skåra om du spelar en träningsvarv och nu ska jag skåra, då går du ut för att skåra och jobbar på någonting i tekniken och sen ska ta med dig ut på banan, då accepterar du att kanske inte det är en runda för att skåra. Det är någonting som vi som tränare jobbar med våra elever och försöker förklara, att jobbar vi på någonting tekniskt, så då kanske det inte kan bli en prestation och en skår man väntar sig till en början.
Ja, precis. Det är ju golf vi många, eller jag är det i alla fall, men jag tror många är det också, att man vill gärna söka snabba resultat. Och, det är, och golf är väl, alltså, tålamod är, kan vara väldigt svårt ibland. Framförallt eftersom man vill ha snabba resultat och man vill jobba något i svingen, tror man att det ska vara bra efter några dagar liksom. Men jag kan få någon positivt resultat, alltså någon dag efter liksom, när det väl går dåligt. På att byta då, eller ska man tro på det man gör och fortsätta liksom? Den fällan går jag i väldigt ofta. Så det gäller verkligen att, alltså, inte vara för så hård på sig själv liksom, utan ha tålamod och köra på. Och sen om man har kört under en längre period, om det inte då funkar, ja, då kanske man kan utvärdera och göra någonting annat, men ge det chansen i alla fall. För annars det blir svårt att hitta någon rutin och konsekvent i det man gör om man håller på att ändra för mycket och sådär. Så det är så tydligt syfte i det man gör, på framförallt på banan liksom, så att man inte går för hårt på sig själv, tror jag är viktigt.
Ja, det låter ju riktigt bra faktiskt där. Nu har vi en djupare fråga här som hör ihop kanske lite grann. Visst, nu har ju din väg tagit dig till USA, det har tagit till att, ja, men du är snart uppe på PGA-touren, som vi självklart håller alla tummarna för att det går hela vägen. Men om du hade varit junior nu, vad hade du gjort annorlunda liksom? Finns det någon del i din process här till där du är idag som du hade kunnat vilja förändra om du står där igen och börjar om resan?
Ja, vill du säga till våra juniorer som lyssnar?
Ja, exakt.
Ja. Oj. Ja, alltså man, nu blev jag väldigt bra skola tycker jag genom rigget i Helsingborg och sånt där, och det gör många bra grejer. Men om jag liksom kollar, om jag hade varit junior idag, så tror jag att det är mycket det som jag sa innan, att ha tålamod liksom, att golf är en sport man jämfört med många andra man kan hålla på med väldigt länge, och det är lätt att man ser såna här unga talanger som efter gymnasiet redan kanske blir proffs och sen PGA-touren och sånt där, och det är lätt att se dem och känna att, ja, men jag vill också vara dit, snabba resultat. Men om man egentligen kollar på de flesta där uppe, så kan det ändå ta väldigt lång tid liksom. Så jag tror att ha tålamod, jobba långsiktigt. Det tror jag, alltså, det låter väl lite klyschigt, men jag tror verkligen så är det verkligen. Och det är väl nu när jag var hemma så i Sverige, så träffade jag min tränare och fystränare och allt sånt där, och vi började lägga en plan liksom. Och mycket av det jag gör under säsong liksom, det är, ja, som jag sa innan, jag hamnar mycket i den fällan att man vill köra lite quick fix för att lösa någonting, men om man gör det hela tiden liksom, det är svårt att hitta en tydlig rutin och, alltså, konsekvent tänker det man gör liksom. Det är svårt att bygga på långsiktigt. Visst, man kan ha en bra vecka, men lite som man sett mina resultat, kanske jag har haft en dålig vecka efter. Så det gäller verkligen att hitta några få grejer, det behöver inte vara jättemånga, men några få grejer i sving som man kanske kör hela tiden, eller mentalt som liksom man kan återställa sig, så att man verkligen har tydlig koll på det, och sen, alltså, verkligen köra på det. Man känner ju Ludvig Åberg väldigt bra. Jag tycker väl han har gjort egentligen samma saker sedan liksom, gymnasiet liksom. Och det ser man ju nu att han är ju, fast det kanske var mycket press liksom, bästa amatören i världen och Ryder Cup och sånt där. Han levererar ju topp 10 placeringar varenda vecka liksom. Så jag tror att om man hittar den tryggheten i sig själv, sitt spel, och verkligen bygger långsiktigt, så att man på tid blir det, ja, men väldigt, ja, som jag sa, trygg i sig själv och man har koll på sina grejer. Det tror jag är väldigt viktigt. Så ja, men tålamod, jobba långsiktigt. Bygg en väldigt solid rutin som du känner dig trygg i. Så det är väl det jag tycker är viktigast när man är junior liksom, att inte, det blir ju väldigt mycket resultatfokus, men det är verkligen tro på det och jobba stenhårt.
Sen, ja, jag tänker liksom bara själv, det finns ju många, ursäkta jag avbröt igen, men det finns ju många där som kanske inte har, ja, men tränare, och då blir det kanske lätt att man hamnar i det här kortsiktiga fixet. Det kanske fungerar en halv säsong och sen andra halvan går dåligt, sen står man i vinter, nöter ner på någonting, som man kanske träffar en coach en kort period, och sen så börjar man hela loopen, och så helt plötsligt så börjar man bli frustrerad över att inte resultaten kommer långsiktigt heller. Så det blir väl ännu tydligare exempel på att, ja, men, vara tålamod i det du gör, ha en tydlig plan. Det hjälper nog för de flesta. Det är ett bra recept, tror jag.
Ja, men det tror jag verkligen på. Sen, det är, golf är ju som sagt, det är ju ofta med sport, det är ju resultaten som egentligen, det är ju det som avgör, och det är klart att det måste vara viktigt att leverera. Men sen om jag ser på en kille jag känner väldigt väl på touren här, Chan Kim, han fick sig PGA-kort nu och liksom, jag har sett han varenda vecka, stått och kämpat på ranchen, kastat kubber och inte spelat så bra. Sen sa han att han träffade en ny coach och de ändrade egentligen en grej i hans sving. Och sen, puff, kom han typ 15:e platsen, vann han back-to-back tävlingar på Korn Ferry. Och fick sitt PGA-kort och kom typ topp 3 på rankingen eller någonting. Så där kommer ju... Visst, man kan ju... Där var ju liksom en grej som hade hjälpt han. Det kanske var lite mer, jag vet inte vad det var. Men han sa att det var egentligen en swing-grej. Och sen, puff, så blev det ju bra direkt liksom. Och visst, såna här saker kan man ju... Man kan ju hitta de grejerna. Men om man gör det för mycket liksom så... Det blir för mycket helt enkelt för liksom, hjärnan och kroppen att hänga med egentligen vad man ska göra. Och som jag sa tidigare, om man liksom har kört några grejer i några månader och man känner att det funkar, ja, men då kanske man kan ändra någonting. Men ge det en chans i alla fall. Det tror jag på.
Ja, men jag håller med dig helt och hållet. Alltså, det är ju samma sak som jag som ändå står lektioner varje dag säger till en junior eller till en person som... bara spelar golf för att det är kul, och det är ju att hålla sig till liksom få saker och sen jobba verkligen på dem, och att den tiden det behövs för att få en förändring är ju liksom en ganska stor del också. Alltså det behövs ju mycket tid till att få förändringen. Det går ju inte på en timme och ett ranchpass efter en lektion att få till en svingförändring.
Nej, det kan man väl säga även, alltså om man tar mig som spelar på Korn Ferry Tour eller någon PGA-kille liksom, det ändrar beteende och sving, det tar väldigt lång tid som man ser jag varje dag liksom, och någon står och jobbar med tränaren här liksom och tar dem en lektion och så spelar de dagen efter och går och snackar med grabbarna. Nej, men jag tror inte riktigt det funkar så bra, men alltså, allvarligt.
Bra Tim, det där måste våra elever höra.
Ja. Nej, men 10 handikapp och tror att det ska bli världsklass efter en dag liksom, men vi är ju vana liksom i Sverige att stå och jobba inomhus i 5 månader eller någonting och jobba på en sving. Jag tror han att på en dag ska lösa det och spela golf 2 gånger i veckan, men kom igen. Det är svårt det där, för det är klart man vill ha resultaten, men vill man ha dem ett bra resultat nästa vecka och missa massa katter, eller vill man ha liksom en massa bra resultat alltså på en längre tid? Det får man ju välja vad man vill själv, men jag tror att hitta någonting att köra på det liksom, och om det inte funkar efter en tid, ja, då kanske du kan hitta någonting, men det blir alldeles för svårt både mentalt och fysiskt liksom att kunna hänga med om det blir mycket fipplande och sånt där. Det är väl någonting jag känner att det har varit mycket för mig i år, och det är någonting jag måste bygga och lära på, och så det. Ja.
Men vad skulle du säga, vi måste ju med så många golfnördar som lyssnar på den här podden, så måste vi ju få höra när du säger att du har vissa grejer du jobbar på i svingen rent tekniskt. Vad är det för delar som är dina go-to-grejer som du jobbar med just nu då?
Nu när jag var hemma i Sverige försökte vi bygga liksom en tydlig plan, så att som alltid har sagt liksom, att jag inte ska behöva vara en vecka och så, nej, det funkar inte, så testar jag någonting annat och sånt där. Så det är väl, jag har väl en, mitt spår är alltid väldigt konsekvent. Sen är det issue kanske är liksom bladkontroll och sånt där. Och efter många svingar, så om man ska nörda till det rejält, så har jag väl haft en tendens att kanske starta min sving med lite öppna axlar. Vilket har gjort ibland att jag kanske överkroppen roterar lite för fort fram, och då kan antingen bli en liten bladpull. Eller att ibland jag kompenserar och öppnar bladet och det blir en push fade, som egentligen är min största miss. Men när bladet håller sig square och jag överkroppen roterar lite för fort, och ändrar ju svingplanet vänster, och då kan det komma ut en sån här pulldraw ibland som kan bli väldigt kostlig. Så för mig känner att liksom högerarmen går in mer mot kroppen, så att det för mig känns som att jag stänger axlarna, men det blir ju ganska square. Jag har väl slagit en fade i år mycket, men nu när jag var hemma liksom, de slag jag slår bäst liksom även med drive är egentligen när jag verkligen kan visualisera och committa till en hög draw, då känner jag att jag kommer in väldigt fint i svingen. Och min tendens är väl efter mycket spelande att, som jag sa, med axlarna lite öppna i takeawayn och även att händerna går ut. På grund av att de är lite öppna så går händerna ut lite när jag tar upp den i P2. I när klubban är parallell med marken. Och då blir det att det kommer lite för brant in i bollen. Så det stänga axlarna lite gjorde väldigt mycket för mig. Liksom att känna att man kom ut på plan redan i början och känna att man kan nästan komma lite mer inifrån. Ja, sen har jag väl haft en liten tendens kanske att slå bollen på tån med drive ibland, och det är egentligen samma grej med det, att jag överkroppen roterar och händerna vill nästan dra inåt för snabbt. Så då har jag börjat köra mycket den. De flesta kanske har sett Tommy Fleetwood stå och köra den drillen. Han lägger en någon liten någon siktpinne jämte, alltså parallellt mot precis, target precis. På hälen, och sen någon kloss eller någonting som är väldigt ont om man träffar på andra sidan, så att verkligen känna att man kommer in och träffar bollen i centrum. Så det är mycket för mig när man var yngre och så där, då blev väldigt mycket teknikfokus och man ville hitta alla positioner med P2, P4 och allt sånt där, och det blev väldigt mycket teknikfokus. Men nu när jag blivit äldre och spelar mycket, så jag fungerar väldigt bra när det blir någon feel-grej. Just att den är att stänga axlarna lite, det hjälper mig med så många grejer. Liksom. Nu jag kommer lite mer inifrån, och även kanske den Tommy Fleetwood-drillen. Det blir väldigt, då tänker man inte så mycket på hur man ligger i positionerna, utan då blir det mest att klara uppgiften istället.
Exakt.
Det blir väldigt, både visuellt blir det väldigt tydligt hur man ska komma in i bollen. Och sådana drillar har jag börjat gilla väldigt mycket, just där man kan känna att jag behöver inte tänka på att jag ska ligga där i position, eller bladet ska vara så eller så, öppet eller stängt. Det blir liksom att lösa uppgiften, svinga ut med de siktpinnarna liksom. Så det är framförallt när man tävlar under säsong, så är det ju, det är svårt att ha massa tekniktankar i huvudet. Så det är just att feel-drillar tycker jag är väldigt bra, just för mig i alla fall. Det blir visuellt tydligt och enklare att anpassa sig till.
Ah, riktigt spännande. Man hade gärna kunnat grotta ner sig i just teknik mycket som helst. Men just för att vi ska inte släppa låta dig få springa iväg i tankarna alldeles för mycket här, vi sätter några griller i istället. Så jag tänker att vi ska faktiskt ta oss vidare lite i podden nu och lämna träningen, lämna den senaste säsongen. Och nu ska vi egentligen kanske kolla lite grann kring dina upplevelser från tourlivet. Jag tänker att nu ska du få dina tre bästa upplevelser från säsongen, eller kan jag ta egentligen Korn Ferry överlag, och dina tre sämsta. Alltså, vad har fått dig att, alltså, det varit bra eller fått dig må bra, eller bara tillfällen där liksom du har känt att det blir euforiskt, sen självklart det motsatta. Finns det någonting på lager?
Så bara Korn Ferry eller liksom proffslivet?
Nej, kör helt.
Ja, kör allt. Det är kanske lika bra.
Jag kanske sa det förra gången jag var med i podden, men just det som hände i Colombia på Latinamerikatoren när man blir råna där. Det var inte så kul. Man går själv där på kvällen och kommer upp några gubbar med en pistol mot huvudet och grejer. Men det var inte så roligt.
För det förstår jag. Det var absolut värsta upplevelsen med någon människa. Det är största traumat. Ja,
då fick man verkligen smaka på hur Sydamerika kan vara. Liksom. Och sen... Det kan jag prata väldigt öppet nu. Liksom. Det känner jag att det är många som frågar om det och sådär. Och det kan man prata öppet om. Liksom. Men det var ju klart att det var ju efteråt. Det var egentligen det efteråt, liksom, hur man hanterade och sånt där som man kanske inte tänker på. Liksom, just det, när det händer, då blir man ju chockad. Men då agerar jag väldigt lugnt. Men sen, du vet, när jag kom tillbaka till hotellet och såg mina kompisar, då bröt jag ut. Då visste jag inte riktigt, det var då man började bearbeta det liksom. Shit, vad hände egentligen liksom? Och sen, men det efteråt, jag hade ju passet på mig och sånt där, och de tog ju det, och sen det efteråt, inte åka till ambassaden, försöka fixa pass, och sen vet väl alla svenskar under covid att få ett nytt pass, det var inte så smidigt.
Nej, det var ju helt omöjligt från Sverige, jag tänker mig, bara då från en ambassad i annat land, det måste varit nästan omöjligt kännas så i alla fall.
Ja, sen skulle jag ju spela tourfinalen i Mexiko 2 veckor efter, fick jag vara i Colombia i 1,5 vecka och och sen komma in i landet i Mexiko på något temporärt, alltså på något sätt. Men sen fick jag åka tillbaka till Sverige. Jag var där i 3 månader liksom. Nu kallar jag ju nästan hemma här i Kalifornien, men ja. Jag är inte, nu kommer tjejerna och sånt över till Mexiko och kollar på tävlingen så jag inte ser dem, men liksom, jag var inte hemma på i Kalifornien på 3 månader. Jag tog 3 månader att få passet, fick det precis innan Corn Ferry Stage 1 började, så det var ju nästan att jag missade hela kvalet, och det hade ju missat det hade jag kanske inte varit här idag liksom. Så det är just passet var ju det som var jobbigast egentligen. Och sen, ja, sen får jag nästan ta Colombia igen då.
Det är verkligen Selin där i resmålet.
Ja, jag har inte varit... alltså, det som hände innan det var ju... Anledningen till att jag blev av med passet och blev rån egentligen var för att jag hade varit sjuk veckan innan. Så jag var på sjukhuset. Jag gick från sjukhus, skulle ta ett covid-test och flyga tillbaka till USA. Jag tror inte jag är så bra. Det är väldigt alltså, hög, vad säger man, altitude i Colombia. Man är ju liksom på 2-3 tusen meters höjd. Jag tror inte jag hanterade det så bra. Liksom. Jag var sjuk veckan innan. Och sen hände det. Och sen även på Corn Ferry Touren när vi åkte dit i Colombia. Ja, det var ju också väldigt kul. Liksom. Man har precis kvarat in till Corn Ferry Touren. Då kollar man över schemat och så står det Colombia där. Man bara, ja, kul.
Stor suck. Aldrig kunde åka.
Nej, så där blev jag ju sjuk liksom på tisdagen och funderade nästan på att avbryta tävlingen. Det var ju 2 banor vi spelade på där. En bana spelade inte ens in och jag mådde så dåligt. Och sen lyckades jag på något sätt spela ganska bra och klara katten. Men det var... Nej, jag har inte haft så bra upplevelser i Colombia. Annars är ju Bogota väldigt fint. Nej. Det är väl inget toppresemål för mig.
Ja, men då, vi förstår.
Vi kan lägga in det på värsta. Det kanske räcker då att ha den som värsta upplevelse överlag. Men om vi vänder på det då, liksom, är det den bästa upplevelsen då i proffslivet? Är det när du kände att du fick de här starterna på Corn Ferry? Eller har du något annat specifikt tillfälle, moment, och känner du verkligen det här minns jag verkligen?
Det är ganska många saker, men just det jag sa innan med att ha lillebror på bagen i Chile och vi nästan vann. Det var, jag är inte hemma så mycket i Sverige. Nu var jag hemma i 10 dagar innan, det var det liksom 1,5 år. Eller ja, nästan i alla fall. Och det är klart att han är där man saknar mest och så kommer han över och vi är en riktigt god, rolig vecka. Och sen klart att jag presterar väldigt bra också, så det var ju... Det är ju någonting jag verkligen kommer ihåg. Det var riktigt roligt den veckan. Plus jag spelade väldigt bra. Så det är ju verkligen en highlight i år. Sen har jag varit i tätkänning. Alltså ledarboll i 3-4 gånger efter det. Liksom, och även fast jag inte kommit, alltså, vunnit de tävlingarna så tycker jag ändå att jag är väldigt, väldigt stolt över mig själv efter varvet. Hur jag liksom inte... Det är klart man är nervös och allt sånt där, men att verkligen hur jag pratar med mig själv, jobba med mig själv mentalt och kunna lugna mig själv. Och om det kommer någon miss, stressa inte upp över det, liksom bara köra på. Det tycker jag nu, som sagt vann jag inte, men jag gjorde väldigt bra saker liksom de varven. Och det är jag väldigt stolt över och nu blev det inga vinster efter det, men jag... Nej, det var väl någonting jag verkligen tog med mig efteråt och kände att om jag hamnade där igen då kan jag nu känna mig väldigt trygg i mitt spel. Vad mer ska man säga? Golfen, spela proffsgolf har alltid varit en dröm, liksom PGA-touren, och nu är man väldigt nära och även kunna få spela en hel säsong på Corn Ferry-touren. Det är väldigt tacksam för och göra det man älskar liksom och verkligen känna på det helt enkelt. Många av de spelarna som är på PGA-touren nu, de var ju på liksom Corn Ferry-touren förra året och gör det väldigt bra, så standarden är väldigt hög, så det är kul att se hur långt man har kommit liksom och vad man är och så känner jag att jag kan göra så mycket mer och det är därför suget fortfarande finns kvar, alltså att man jag känner att jag kan göra så mycket mer och bättre grejer på golfbanan än vi har gjort i år. Så det är lite därför man känner att det driver liksom att bli ännu bättre. Man är väldigt nära, så det är kul.
Kan jag tänka mig. Men om vi liksom tar det som framtiden här lite grann. Vad är för mål i närliggande tid som du har för kommande säsong? Och Men kanske vision med själva hela golfen. Det kanske inte finns något tak där direkt, men jag tar lite närliggande mål i alla fall.
Ja, nu ska jag ju spela, alltså, jag vet inte om man kallar det, kanske kallar det PGA-tourkval. Det är ju liksom Korn Ferry Tour-kvalet som går i mitten av december. De har ju ändrat lite, så nu topp 5 på det finalkvalet får ju PGA-tourkort.
Okej, en biljett hela vägen, det är ju tacksamt.
Ja, precis, så jag har ju fullt Korn Ferry-kort och allting för nästa år. Men om man var topp 60 på Korn Ferry-ranking, nu tror jag kom 46 kanske. Ja. Då fick man gå direkt in till finalkvalet. Så då tänkte jag, det är bara att spela det liksom. Annars, det är väl dumt om jag inte gör det liksom. Det är liksom inget att förlora. Jag kan komma sist och det påverkar inte mig någonting liksom. Men om jag kommer topp 5, då spelar jag på PGA-touren nästa år. Så det är någonting jag ser fram emot. Så det är ju målet såklart att ha på PGA-touren. Och nu är det ju... Det har varit skönt att liksom kunna ladda upp batterierna, inte spelat så mycket golf, men nu har jag verkligen fått upp suget och drivet mycket igen. Det är därför jag tror det är viktigt att kunna ta lite time off ibland för att verkligen ladda upp batterierna och nu liksom börja jobba stenhårt på dem. Ja, svingdetaljerna och sådär så att man verkligen är förberedd, men målet såklart har ju alltid varit att vara på PGA-touren och sen om jag inte lyckas med det så är ju jag känner väldigt många som blir av med Korn Ferry Tour-kortet som kanske slutade en placering för dåligt liksom och får börja om och kvala och grejer, så det jag är väldigt tacksam för att kunna liksom planera för nästa år, och även fast jag får Korn Ferry Tour så kan jag ju gå och vinna några tävlingar där och undervara på PGA-touren nästa år liksom, så det är jag är väldigt tacksam för det och ser väldigt mycket fram emot kvalet då nästa år.
Vi ska avsluta, tänker jag, lite, avrunda lite på det här avsnittet och köra lite snabba, 10 snabba med mig. Och så du kommer få ett, helt enkelt välja helt enkelt. Snabba svar är du redo?
Ja, men vi kör. Spännande.
Det är inte så krångligt. Men vi kan börja helt enkelt. Så att jag säger driver eller putter.
Driver.
Linksbana eller skogsbana.
Skogsbana.
TikTok eller Insta.
Instagram.
Solen Cup eller Ryder Cup.
Ryder Cup.
Ruff eller bunker.
Bunker.
Launch monitor eller bollflykt?
Bollflykt.
Gå en runda eller åka en runda?
Åka. Gå? Nej, åka.
Ja, det var det jag tänkte, men bra svar.
Slice eller hook?
Hook.
Lunch innan eller efter en runda?
Efter.
Morgongolf eller kvällsgolf?
Kvällsgolf.
Ja, så du gillar helt enkelt att åka bil upp sent på morgonen.
Du outar den här helt.
En lat golfare helt enkelt.
Ja, det vet jag. Jag har haft koll på att du tränar 30 timmar i veckan, så att du är god. Du går under stämpeln OK här.
Nej, men det är... Golfspel är ju... Jag går väldigt mycket alltså, på tävlingar och sen när jag kommer hem och kunna... Men det jag känner med golfbil, liksom, även på golfbanan om jag ska ut och träna, liksom, bara ta med en bollväska och ta golfbilen. Det är så mycket smidigare att kunna åka från hål till hål. Sen vill jag ju vara mer och mer en morgonmänniska och bli bättre på det. Men det är klart att spela alltså, en svensk sommar och spela i kortbyxor när solnedgång, det finns inget bättre än det. Så det var lite det jag tänkte på med kvällsgolf.
Ja, jag fattar. Jag kan hålla helt klart med där. Det är då man är klar med lektionerna. Det är då det finns tid att spela.
Helt fantastiskt i alla fall, Tim. Tack så jättemycket för att du ville hänga med oss i podden idag. Och stort lycka till, dels som jag sagt med kvalet, men också självklart här under själva bröllopet som kommer.
Det ska bli extremt kul när man börjat förbereda mycket för det. Och, alla tankar egentligen varit på det, så det var... Nej, man växer upp snabbt. Men, nej, det ska Nej, det ser jag otroligt mycket fram emot. Sen kommer ju alla, ja, mina närmsta vänner och familj kommer ju över. Nu såg jag dem precis för några dagar sedan, men de kommer över. Och nej, får se lite hur jag bor, de har inte varit här än. Så det, nej, det kommer bli riktigt kul. Så det ser jag fram emot.
Det låter som ett bra sätt att starta din off-season på, helt enkelt.
Ja, absolut.
Men som sagt, tack så jättemycket för att vara med. Och nu ska vi äntligen få släppa iväg dig. Så du kan få, vi vill käka frukost nu kanske. Eller har du kanske gjort innan?
Nej, jag har faktiskt käkat något. Jag försökte sova så mycket. Jag kom faktiskt från Sverige igår. Kom hit i, ja, så det var en lång. Och sen spelade jag mycket hockey. Så jag var hemma i 10 minuter. Sen satt jag och spelade hockey i 2 timmar. Och sen sov jag faktiskt rätt gött. Så jag försökte sova in så mycket jag kunde. Nu är man lite på svensk tid. Så jag vaknade ändå upp vid 6 min tid och kände att man var jättepigg. Men det blev lite frukost. Så jag sticker iväg och tränar lite. Fint väder här, så det är lite varmare än i Sverige.
Ja, det är det. Det är 6 grader här just nu och kolsvart.
Ja, när jag landade i Sverige för 2 veckor sedan ungefär när jag kom, så var det ju snöstorm och regn när jag åkte från Göteborg till Jönköping. Så det var liksom bara, men välkommen tillbaka.
Ja, exakt.
Då har vi starkt påminn om verkligheten i Sverige. Då, alltså.
Nej, det är väl, jag älskar vinter, men det är inte optimalt om man vill ut och spela golf och sådär. Så det, men nej, det har sina ups and downs.
Ja, men det är klart. Men du, Tim, nu säger vi tack så jättemycket och så får du ta hand om dig. Och så hörs vi framöver. Vi kommer självklart försöka våldgästa dig igen i din vardag och försöka sno din tid lite igen.
Ja, absolut. Det är bara kul att vara med. Tack så mycket, grabbar. Och ha det så gött. Ta hand om er.
Ha det fint.
Tack så mycket.
Hej.